Gustav, får fråga en sak?
Vänta lite. Yes.
Den där tröjan som du har på dig.
Ja.
Den är fin.
Tack.
Helt ny.
Ja.
Är det möjligen så att den kom i det där paketet som du hämtade på lunchen?
Ja, visst. Vadå då?
Är inte lite så här klimatovänligt att shoppa på nätet?
Nej. Vadå, att handla på nätet? Det är väl bra. Man bara klick, klick, klick. Köpt och klart. Och så... Jag behöver inte åka till någon butik eller så. Det måste vara bra för klimatet.
Jag tänkte att det kanske inte är så bra för klimatet att man skickar saker av en sådär.
Alltså vet du, jag har ingen aning om det här. Jag har bara antagit det här.
Jag har väl egentligen också mest bara antagit det här. Det här låter som att det ska in på listan över saker som vi behöver ta reda på.
Kanske nu?
Kanske nu.
Okej, klimatvalet. Vad är bäst, att handla på nätet eller i butik?
Klimatkrisen är inte längre en abstrakt framtidsfråga. Ett problem för våra barn och deras barn. Klimatförändringarna är här idag, för oss, i alla länder. De närmaste åren står vi inför en grön omställning av hela samhället. En förändring som måste drivas på högsta politiska nivå och av näringslivets makthavare och av alldeles vanliga människor, sådana som dig och mig. Om vi hjälps åt, om vi blir många som tänker på det här, då har varje positiv förändring betydelse. Och vi hinner nog inte vänta på de stora besluten, på att någon säger åt oss exakt hur vi ska göra. Vi kan göra rätt klimatval i de små besluten, idag. Det här är klimatvalet. Jag heter Johanna Koljonen.
Jag heter Gustav Asplund.
Kommer du ihåg en poplåt som hette Ingen vill veta var du köpt din tröja?
Ja, det var länge sedan.
Jag tänkte att det här avsnittet skulle kunna ha rubriken Vill du veta var du borde ha köpt din tröja?
Men det vill jag gärna veta. Alltså, vilket som är bättre för klimatet? Shoppa på nätet eller i butik?
Nå, jag har i princip tagit reda på svaret, men jag varnar dig att det här kommer att bli något av en resa.
Oj då, vadå? Vart åkte du?
Jag åkte egentligen ingenstans. Jag promenerade till Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Det här är liksom lite mer en sån här inre resa som kommer idag.
Hjälp!
Men det började helt som förväntat med ett vanligt forskarkontor, lite automatkaffe och en person som vet svaren på mina frågor.
Ni hade så mycket frågor. Hur mycket tid har ni riktigt för det?
Hur mycket tid har du? Egentligen så skulle vi kunna börja så här att jag säger hej, tusen tack för att du träffar oss. Och det där, om du bara skulle kunna börja med att säga liksom ditt namn och din titel och berätta vad du gör.
Absolut. Så mitt namn är Nicodemus Solitander och jag jobbar här på Hanken som forskare i logistik och samhällsansvar. Och jag leder också ett gemensamt forskningsinstitut mellan Hanken och Helsingfors universitet som heter Center for Corporate Responsibility, som ju då på svenska blir ordagrant centret för företagets samhällsansvar.
Så i varje avsnitt av det här programmet så har vi en rubrikfråga. I det här avsnittet är rubrikfrågan ur klimatperspektiv. Vilket är bättre, att handla på nätet eller handla i butik? Hur skulle du börja besvara den frågan?
Jag börjar alltid med att säga att det finns ett tredje alternativ. Och det är att du inte alls köper någonting. Det är alltid svaret på alla de här frågorna. Därför för att man kan inte i princip konsumera sig ut ur den här hållbarhetsproblematiken. Att desto mer vi bygger upp också förväntningar att svaret kommer genom konsumtion, så desto svårare blir det i slutändan att faktiskt lösa de här frågorna på ett...
Så om jag vill ta ett klimatansvar helt enkelt så ska jag sluta... Jag ska inte köpa nya saker överhuvudtaget om det kan undvikas, men i praktiken så kommer jag ju ändå behöva köpa mat till exempel, och jag kommer säkert att... Förr eller senare så har jag ju slitit ut mina kläder och sådär.
Och matfrågan är ju en annan fråga. Det behöver vi för att överleva. Men ingen kan säga att den behöver 20 t-skjortor per år för att överleva. En stor del av textilkonsumtionen är ändå någon slags lyxkonsumtion i frågan om hur mycket kläder, speciellt i västvärlden, vi konsumerar. Och man kan ju konsumera olika sorts kläder. Det finns kläder som håller bättre, vilket är alltid ett bättre alternativ, att om du kan använda din t-skjorta dubbelt så många gånger så är det i princip ditt koldioxidavtryck 65% mindre.
Just det, mer än halverat eftersom du försvinner frakt och sådär.
Exakt, så att i onlineaffärer så säljer de ju olika saker. De säljer återvunna kläder eller tidigare använda kläder, och samma sak också i Stenfoods butiker. Det är en stor skillnad nog på också frågan att vad är det som vi konsumerar, och speciellt det här att hur länge använder vi.
Okej, men då har vi ju redan identifierat några sådana här liksom kategorier. Så vi har saker som vi behöver, kanske inte riktigt så mycket som vi köper, men ändå vi behöver liksom mat och hygienprodukter och vissa saker i hemmet liksom behöver man för att kunna fortsätta finnas. Sen finns det de grejerna som man behöver i viss utsträckning. Till exempel så är det socialt förväntat att vi ska ha kläder på oss. Och de kan inte vara helt vad som helst, men däremot så behöver vi inte äga så många stycken av dem.
Alltså speciellt behöver vi inte äga såna kläder som vi aldrig använder. Det finns ju också olika studier som visar att i västvärlden så kan det vara upp till 40% av de kläderna som vi äger, så använder vi i princip aldrig.
Ja, och det, alltså är man liksom uppfostrad till exempel till kvinnor i det här samhället och försöker liksom vara inne i de förväntningarna, till exempel hur man ska se ut i någon viss miljö, så har man antagligen också en klädkonsumtion. Och jag tänker nu bara på mig själv som bara är sådär normalintresserad, inte alls särskilt modintresserad. Jag är säker på att jag har kläder som jag aldrig har använt, men jag tänker att det här kan någon gång passa.
Frågan som vi ju alltid måste ställa oss, vad är det vi försöker uppnå med det, och vad är det där behovet som vi faktiskt försöker täcka eller fylla, och varför. Sen kanske vi inte vill möta egentligen vissa av de där frågeställningarna, att vad är det där tomrummet i oss som vi försöker fylla, men att alla har, tror jag, den kapacitet och också den kunskap. Jag skulle säga att i dagens läge är det inte mera frågan om kunskap, att du kan säga att, vet du, att jag visste inte att, vet du, att det är ett stort hållbarhetsproblem, eller jag vet inte vad som pågår i fabrikerna i Bangladesh. De flesta vet nog vad som står på spel, men att det visar ju också hur stark den här sociala konstruktionen är, att detta till trots så ser vi oss tvungna att konsumera. Jag skulle också säga med den sortens forskning som jag har varit involverad i, är det att man legitimerar sin egen konsumtion, därför att man i slutändan också vet att om du går allt för djupt i de här frågeställningarna så kommer svaret att vara ganska klart att det är väldigt ologiskt och det är väldigt ohållbart, och då måste du skapa en ganska stark legitimering att varför fortsätter jag detta?
Okej, jag som tänkte att vi hade en ganska enkel fråga. Det gick blixtsnabbt från hur jag har köpt min tröja till att jag köpt den överhuvudtaget.
Ja.
Så vad Nicodemus Solitander på Hanken säger här som svar är alltså i princip sluta shoppa.
Ja, och så säger han att rätt fråga är inte var ska jag köpa den här grejen, utan vilket behov är det jag försöker fylla genom att köpa en grej överhuvudtaget?
Oj, oj, oj. Nu fick jag lite att tänka på. Det är djupt.
Ja, och ganska skrämmande. För han har ju rätt, nu vet vi ju precis att det finns barnarbete och bomull kräver massor med vatten och allt det där. Och ändå fortsätter vi köpa kläder, alltså till och med kläder som vi inte kanske behöver.
Ja, fast vi måste ju ha vissa kläder, tänker jag. Alltså, man kan ju inte gå till jobbet hur som helst.
När jag försökte använda det argumentet på Nicodemus, men han var inte helt mottaglig. Och jag tänkte till och med så här, att om man nu lyssnar och känner så här att jag kommer att dö om jag aldrig mer får shoppa kläder, så då kanske man bara ska ställa om sin konsumtion så att jag köper till exempel en sjukt bra t-shirt istället för 20 dåliga.
Ja, alltså, det var intressant den här frågeställningen, hur du la upp det igen. Sa att okej, att om man inte kan konsumera så får man inte leva. Jag tror att en sak som den här coronapandemin har visat oss är att jag till exempel som forskare antog att det skulle vara mycket svårare att utföra mitt arbete om jag inte kan resa till olika konferenser och träffa mina kollegor, att på något sätt det här korthuset faller ihop lättare. Men den här krisen i coronapandemin visar ju ganska bra att de flesta personer och till och med de flesta företag egentligen klarar sig rätt så bra. Vi har både blivit indoktrinerade av den egna reflektionen men också av det omkringliggande samhället, att någonting väldigt hemskt kommer att hända om jag minimerar min klädkonsumtion. Nu såg man ju där också att det finns ett annat sätt att utöva sin yrkesroll än det som du och jag i princip sitter här nu och rätt så välklädda eller välsminkade eller något liknande. Jag tror att många upplevde också som rätt så intressant eller rätt så givande, det att du behövde inte sminka dig varje dag när du gick till jobbet, eller du behövde inte klä upp dig liksom på ett väldigt sånt sätt som du tror att de som du jobbar med liksom förväntar, utan du klädde dig på det sättet som du liksom känner att du kan jobba i.
Och det uppstod nya normer också i de där videomötena i olika arbetssammanhang. Men okej, så egentligen så pratar vi nu då här om det här med att minska konsumtionen. Men vi måste ändå försöka komma till, liksom, återkoppla nu då till huvudfrågan som är att den konsumtionen som jag nu sen ändå gör, den ska jag fortfarande köpa någonstans. Hur kan jag börja tänka på det här nätet eller fysisk butik? Vilka parametrar är liksom viktiga i den tankeprocessen?
Ja, förstås en utgångspunkt är den förståelsen som vi just talar om. En annan förståelse är det att textilproduktion har en jättestor samhällspåverkan, både ett socialt avtryck och även ett miljömässigt avtryck. Att jag tror att olika beräkningar visar att i dagens läge står textilproduktionen för ungefär 10% av alla koldioxidutsläpp på ett globalt plan.
10%?
Ja, det beror ju på allt hur du räknar. Men
ja,
det finns
men alltså det är någonstans i den klassen,
ja,
i alla fall.
Alltså en av de större. Sen förstås när vi börjar titta att okej, att vad är ditt avtryck som konsument i ett nordiskt land, om det är i Sverige eller Finland, så är ju där så har det här mode- eller textilavtrycket en mindre roll därför, för att det finns andra aktiviteter, hur mycket energi det går åt att värma upp husen på våra kalla vintrar, som gör sen att det här trycket tenderar att bli högre, medan någon mellan 3-5% av ditt personliga avtryck kommer från.
Ja, men också för att vi flyger så mycket. Så våra personliga avtryck är ju så enormt höga. Men om vi då bara tittar, vår textilkonsumtion måste ju ändå vara större än jättemånga. Alltså globalt sett så har vi en stor textilkonsumtion.
Jag ska inte kasta ut några siffror, men det är förstås jätteviktigt att vi talar om den globala uppvärmningen, växthusgaser och koldioxidutsläpp och så vidare. Men man ska komma ihåg att textilproduktionen har en stor miljöpåverkan lokalt. Speciellt bomullsproduktionen använder vatten i jättetorra områden. Man odlar bomull ofta i torra områden. Och det liksom bidrar till den här vattenbristen i de områdena. Här i det globala norr så är vi väldigt fokuserade egentligen också på den här frågan kring global uppvärmning. Kanske också därför, för att när jag tänker mycket på ansvarsfrågan, att vems ansvar är det? Om man tar en sån fråga som global uppvärmning, så är det också lättare att liksom komma med sådana här logiker att okej, att det är ingens individuella ansvar, att det är en global fråga. Vi har alla ett globalt ansvar, jag kan sprida ut den här. Jag kan legitimera min egen konsumtion med det att jag som individ påverkar inte den globala uppvärmningen som individ. Medan sen när det är frågan om mer lokal påverkan, att du vet att det är en speciell fabrik som släpper ut sina färgämnen rakt i floden eller något sånt där, så är den ju mycket mer liksom påtaglig. Den där.
Det finns en kedja till mig, till min kropp.
Exakt. Ja. Om man på ett systematiskt sätt liksom vill gå till roten av den här problemet kring textilindustrin, så måste du fundera på hela produktionslogiken och också konsumtionslogiken, som då i dagens läge mycket tar sig uttryck i den här snabbmodekonsumtionen. Om vi säger att okej, att man på något sätt med ett trollspö, att i princip om du skulle säga att vi har mer lokala produktionssystem och vi tar hem en del av produktionen och så vidare och så vidare. Samtidigt så är befolkningsökningen ganska stark i den globala södern. Vad är det menar att de ska göra då? En ekonomi som till 70-80% är byggt kring snabbmodeindustrin och textilindustrin. Vad är det menar att de ska göra? Då kommer vi till den frågan. Är vi redo att ta personerna som också påverkas av den globala uppvärmningen, översvämningar och så vidare, som måste fly? Här är ju andra frågeställningar också som alltid länkas ihop. Att alla de besluten som vi gör hänger ihop, och det betyder inte det att det här är så svåra frågor, att det är bättre att vi gör ingenting. Det finns så mycket vetenskapliga bevis i dagens läge som visar att det kommer inte att gå. Jag menar, den här hållbarhetsfrågan kommer att i något skede kollapsa. Hur den där kollapsen tar sig uttryckt och exakt när är rätt så perifer i frågan om vad är det som står på spel här.
Herregud! Det här blev en ganska stor fråga plötsligt.
Alltså jag kan inte släppa det här med koldioxidutsläppen. Att om textilindustrins utsläpp är 10% i världen så är det typ 5 gånger större än flyget.
Oj.
Alltså det är ju inte 10% av vårt personliga utsläpp i Norden. Men det är ju för att vi värmer våra hus och flyger mycket på semester och sådär. Så jag vet inte om det liksom hjälper med de relativa talen. Men till och med för oss så är det kanske 5%.
Men alltså 5%, det är ju jättemycket ändå. För lite kläder.
Ja, eller hur?
Men vad heter det? Kanske så här då. Då är det väl ännu viktigare att vi handlar rätt. Kan man säga någonting om det? Om man bryter ner, vad ligger utsläppen?
Det här visar sig vara lite så där som i avsnittet med tomaterna. Att de stora utsläppen kommer i produktionen. Som i kläderna så är ungefär 70% av klimatkostnaden att det här plagget överhuvudtaget tillverkas. Och det handlar tydligen mest om energikällorna liksom, som driver fabrikerna. Och det är ju tyvärr ganska ofta stenkol fortfarande.
Mm. Och så blir det utsläpp av att jag använder kläderna, tänker jag.
Ja.
Att man tvättar dem.
Jo, absolut. Mellan 6-20% av totalen. Men det är inte helt entydigt hur det ska räknas. Och sen börjar jag fundera att om du använder det här plagget länge, många år, så kommer du att tvätta det fler gånger. Och då relativt så växer ju den biten av kostnaden, så att säga. Men du kanske inte köper en ny tröja och då blir ju ditt totala utsläpp fortfarande mindre.
Och resten då? Är det i stort sett transporterna?
Ja, i princip. Och det är också ganska viktigt, för det kan ändå handla fortfarande om en femtedel av utsläppet för det här plagget.
Om vi endast tittar på den här frågan, transporten till konsumenten, så då börjar ju de här valerna nog spela en roll. En mindre del, men det är i alla fall någonting som vi själv i princip kan påverka. Och här är mycket parametrar som är svåra att liksom undersöka. Det beror ju väldigt mycket på var den där butiken är i relation till var du, om vi talar en stenfotsbutik till exempel. Det som studierna visar ganska väl är att det sämsta man kan göra är i princip att ta bilen hemifrån och endast uträtta en konsumtion av ett klädesplagg eller inköp av ett klädesplagg. Det har en jättestor ekologiskt fotavtryck.
Så vänta nu. Värst är alltså att dra iväg med bilen för att shoppa ett plagg. Det är allra sämst.
Ja, men det blir lite mindre dåligt om du promenerar eller åker buss. För att då har ju du egentligen redan minskat det avtrycket ganska rejält.
Du, man skulle kunna samåka. Om man bor så man ändå måste åka bil, tycker jag.
Ja, och det är också roligare. Förutsatt att man inte sen börjar hetsa varandra att köpa mera kläder som man inte behöver. Och det är i alla fall min erfarenhet att det lätt blir så.
Fast nu pratar vi bara om att minimera avtrycket om jag ska till en fysisk butik.
Om vi ska jämföra med nätet, vilket vi fortfarande ska, så då behöver vi tänka ännu några steg till.
Men där är andra parametrar som också spelar en roll som är jättesvåra att kontrollera. Är lager. Var är Stenfotsbutikens lager? Hur mycket transporterar de? Till exempel kan man säga att okej, att det är ju väldigt dåligt att gå kanske till något som enskild konsument att åka ut med bilen till några stora outlet-butiker någonstans i Vanda eller någon annanstans, därför att det är nästan säkert att du inte kommer att ta kollektivtrafik dit, utan snarare kommer du att ta bil. Där är också frågan att var är lagret? Om lagret är rakt bredvid outletbutiken så kommer den transportsträckan att vara kortare mellan lagret och outletbutiken. Medan om lagret är någonstans i, om butiken är i Uleåborg och lagret är Helsingfors, så kommer det ju att vara över 400 eller 300 kilometer eller något liknande där emellan. Så att allt det här spelar en roll. Och sen när vi talar om online butiker, så där är ju också det att varifrån kommer de där, var är de där lagren, använder de flygtransport, som är ju absolut det värsta. Oftast när man räknar de här på ett abstrakt plan så brukar man ju anta att de kommer med båt snarare än flyg, men att hur ska du veta det med säkerhet?
Men om det kommer väldigt fort någon annanstans ifrån så kan jag börja misstänka att det är flyg.
Exakt.
Och det är ju
men i dagens läge så...
Men jag kan inte veta det helt enkelt.
Man kan inte veta det heller. Så där är väldigt många parametrar som beror väldigt mycket på den, liksom den enskilda transaktionen och som enskild konsument. Om det är svårt att veta vad händer i fabrikerna i Bangladesh, så är det ju ännu svårare att veta att okej, att var ligger lagret och vad de transporterar med, och så ska jag kalkylera och så vidare. Att du blir sen rätt så beroende av den sortens forskning som vi kan utföra här på Hanken, som ju gör på ett abstrakt nivå, som visar att okej, att ungefär så är det liksom bättre att konsumera online om det är så att affären, Stenfotsaffären, ligger längre bort än 15 kilometer eller något liknande.
15 kilometer, det var inte så mycket. Det var fel på mig då, kan jag säga på en gång, för inte är det några 15 kilometer från mig till butiken, jag bor i en storstad.
Ja.
Men jag körde i alla fall inte bil för att hämta paketet som jag beställde. Det var väl lite duktigt, eller? Jag kanske inte får någon guldstjärna för det. Okej. Om jag hade gjort det, då hade det varit lika illa som att köra till butiken, eller?
Ja, eller kanske ännu sämre. För då hade du ju inte provat det plagget. Och då är det ju ganska stor risk att du också behöver returnera det. I Finland så returnerar vi omkring en tredjedel av alla kläder som vi köper på nätet.
Oj.
Kläder som returneras till butik blir ganska ofta sålda. Men kläder som returneras på nätet packas ihop och skickas till någon sån här uppsamlingscentraler och sånt, ofta i ett annat land. Och en del av dem blir dessutom brända i slutändan.
Nej.
Ja.
Vadå kläder som förstörs utan att de har använts?
Ja.
Oj, det är inte så bra. Okej, så kläderna vi köper på nätet, de tillverkas, de skickas runt i containrar mellan olika kontinenter, de paketeras, körs omkring i lastbilar, kommer hem till oss.
Mm.
Kanske med bil.
Kanske med din bil.
Och så skickar vi tillbaka det någonstans, där det kanske bränns.
Nå ja, vi vet inte hur många procent som faktiskt blir förstörda, men det rör sig i alla fall om liksom procent plural. En del av nätreturerna säljs ju nog i samma nätbutik igen. Och en större del hamnar i någon sån här second hand-butiker i andra länder och sånt. Men om du tänker efter så det är ju liksom inte värt för väldigt billiga plagg. Det finns ingen ekonomi i att hantera dem. Och sen om de är helt supertrendiga så har de antagligen hunnit bli helt omoderna förrän man är färdig med den processen.
Men om vi säger att jag ändå är helt säker, jag lovar på hedersord och inte skickar tillbaka någonting.
Mm.
Ska jag då köpa det i butik eller på nätet?
Nå, det fick vi ett slags svar på då från den här forskningen från Hanken. Att tumregeln är att om den fysiska butiken är mer än 15 kilometer bort, då kan det vara klimatsmart att handla på nätet istället. Bara det inte flygfrakt.
Just det.
Men jag funderar också på det här med avstånden, att vi kanske är så här storstadscentrerade igen. Alltså till och med om jag tänker tillbaka till när jag var så här ung och punk och ville köpa kläder som inte fanns på min egen ort, då hade jag ju ett helt annat system för hur jag planerar mina inköp. Och jag försökte pitcha det här till Nicodemus och lite andra på Hanken som så här den gröna shoppingens framtid. Att jag kanske skulle börja så här planera månader i förväg exakt vad jag ska köpa. Och sen åker jag kanske en eller två eller tre gånger om året och handlar och sköter allting på en gång. Han var kanske inte helt övertygad om att det här är den tillräcklig lösning för hela problemet. Men han höll faktiskt med om att man måste tänka olika beroende på var man bor.
Det finns en skillnad på var du bor och det finns en ganska stor risk med sån här didaktisk pekpinne-stuk som vi kör med ganska mycket både i media men också vi som forskare. Då, att det blir väldigt rätt så att den där pekpinnen vänder sig mot folk som inte bor i storstäderna som bor ute, vad ska jag säga, inte storstäder, om det är glesbygden eller landsbygden eller något sånt där, där det är en helt realitet att om du måste till stort köp för att göra sådana stora inköp som du säger så måste du resa väldigt långt och du måste ta bilen och din bil är antagligen lite äldre årsmodell och så vidare och så vidare. Att de realiteterna som glesbygden, landsbygden och i städerna är annorlunda, att vi har betydligt mer alternativ här att leva en så kallad hållbar livsstil. Samtidigt som det ska ju också säga att antagligen lever man en mycket mer hållbar livsstil på landsbygden generellt sett på grund av att man fyller just sina dagar kanske med lite andra saker än sån här massifierad konsumtion på nätet. Och det som jag vet som undervisar mycket i hållbarhetsfrågor att den här rätt så aggressiva didaktiken att försöka skämma ut folk så det fungerar nog inte i det långa loppet och därför är de här frågeställningarna som jag börjar med mycket intressantare. Att det är inte för mig som lärare att komma och säga att hör du, vad är det du sysslar med? Att det blir en ganska så här mänsklig reaktion när man slutar sig till mot den här kritiken.
Det säger Nicodemus Solitander på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och då tror jag att vi har ett svar på vår fråga.
Sammanfattning.
Kör.
Först ska jag alltså fråga mig, behöver jag köpa något överhuvudtaget?
Och om du behöver det så ska du fråga dig, skulle jag kunna köpa det här second hand? För att största delen av utsläppen kommer ändå från tillverkningen. Och så ska du planera dina inköp noga i förväg, så att du till exempel kan beställa flera saker samtidigt.
Och när jag väljer mellan att köpa på nätet eller att köpa i butik, då så borde jag egentligen veta vad lagren är och hur prylarna fraktas.
Och det vet du inte alltid.
Det vet jag inte. Och om nätbutiken inte har den informationen så kan man ju höra av sig till företaget och fråga och uppmana dem att lägga upp det på sajten.
Ja, absolut. Och om du inte vet någonting om lager och frakt, så då kan du använda den här tumregeln. Att om en fysisk butik finns inom 15 km från dig, så kanske ett fysiskt besök kan vara det klimatvänligaste valet. Men det besöket så ska du såklart göra så grönt som möjligt. Och det betyder att du ska absolut inte ta bilen till butiken bara för att göra ett inköp.
Jag lovar. Och så ska jag undvika expressfrakt, antar jag, när jag beställer på nätet.
Yes.
Och så inte göra den här grejen att jag beställer flera storlekar och skickar tillbaka det som inte passar.
Nej, precis. Och ofta kan det undvikas om du tittar på den storlekstabellen som ändå finns. Ja, det är lite jobbigt att ta fram ett måttband och kolla vilken storlek du faktiskt är för just det plagget. Men det är ändå mycket mindre jobbigt än att hantera logistiken av att returnera ett paket för att det är fel. Och jag har också märkt helt personligen att om nätbutikerna inte har den där storlekstabellen, så är det ganska vanligt att man ändå kan hitta den på det där klädmärkets egna hemsidor.
Då är vi klara.
Frågan är besvarad.
Men det är något mer, eller? Det ser ut så.
Ja, förlåt. Jag kan inte riktigt släppa det här som Nicodemus Solitander sa. Det var intressant att han ställde exakt samma motfråga som Mia Halmén gjorde i förra avsnittet när vi pratade om att resa.
Vadå, det här med att man ska fråga sig om en resa eller en tröja faktiskt är vad man behöver?
Nej, precis, för någonting känner jag ju att jag behöver. Alltså om jag vill ta en semester eller shoppa. Det behovet är ju ändå verkligt. Och Nicodemus återvände sen till det igen i slutet av vårt samtal. Och liksom frågan är egentligen att letar vi efter tröst på helt fel ställen?
Och det är en reflektion som kanske väldigt många inte vill möta, därför att det tar ganska mycket energi och kanske den sortens svar som man får, att vad är den där tomheten? Så det är lite som Bergmans scener från ett äktenskap, att vet du, det börjar öka kanske de här skilsmässorna i svensk Finland om allt för mycket av de här djupare tankegångarna börjar tas upp, att vad är det vi fyller våra liv med? Och, ja, så att det är bättre om man för den här inre dialogen med sig själv snarare än att någon annan för den här dialogen.
Då får det ju också låta som, alltså för det är klart att det är jätteskrämmande att säga så, vad är det för behov? Det här inköpen som jag gör antagligen dagligen utan att ens riktigt tänka på det, av allt mellan himmel och jord. Och den där lilla kicken som jag får av det, eller den lilla trösten som är så otroligt undflyende eftersom jag uppenbarligen måste göra det hela tiden. Mm. Det funkar ju inte, jag fattar ju det. Och som du säger, om jag ska då konfrontera vad behovet är, så är det svårt. Men man kan ju också tänka på att det är ju liksom en enorm möjlighet. Det kan ju visa sig att jag saknar någonting annat, gemenskaper eller aktiviteter eller någonting som jag, hobby som jag hade förr i tiden, som jag plötsligt nu upplever att jag inte har tid eller råd med. Så det finns liksom ett handlingsutrymme. Vad längtar jag efter? Vilket liv längtar jag efter? Vad ser jag mig själv göra när jag är lycklig liksom? Och man behöver inte berätta det för någon. Man behöver inte göra det här i offentligheten. Man kan göra det helt privat i sitt liv. Bara liksom göra några sådana, liksom känna efter på andra aktiviteter och se om man mår bättre.
Exakt. Det är just den sortens liv vi kanske också kan liksom fantisera oss till. Att vad skulle en större förändring inbegripa? Det är jättesvårt.
Men sen har vi de här systemförändringarna. Där, okej, liksom mina konsumtionsmönster skickar vissa signaler och sådär. Men det är ju inte, det här kan vi ju inte lösa på liksom med konsumentmakt. Mm. Så vad skulle behöva ske där då? Och då är det både liksom en fråga som, vad ska jag tänka som medborgare? Hur ska jag agera som medborgare? Men också så här, var i kedjorna behöver de här stora besluten nu då liksom göras?
Ja, alltså det som ju coronakrisen visar och andra sådana här större kriser, att det som hände i Rana Plaza när den här fabriken, verkstäderna eller huset som innehåller alla de här olika textilunderleverantörerna, när det rasade, över 1000 människor dog, och då vaknade plötsligt alla upp att herregud, vi måste göra någonting, fast liksom tecknen har varit där hur länge som helst. Jag menar, alla har ju vetat att det är bara en tidsfråga förrän någonting händer. Ofta så krävs det en ganska massiv liksom kris för att människor ska vakna upp och göra någonting. Och problemet är ju kanske det att vi vaknar upp just då ett år senare så kan jag igen bara i klassen och fråga att vad är Rana Plaza? Så är folk sådär, jag vet inte, att vad är Rana Plaza? Vet du, för det har hänt så mycket. Jag funderar sådär att okej, 1200 människor dö i Bangladesh. Nästa gång för att vi ska reagera så måste 5000 människor dö. Vad är en tillräckligt stor kris för att vi ska reagera här i västvärlden? Men igen, coronakrisen visar till en viss del att det finns olika verktyg om krisen är tillräckligt stor. Vi kanske antog så där på 90-talet att statsmakten kommer inte att ha någon roll i framtiden. Det är mycket bättre om de privata aktörerna, den fria marknaden, gör sitt. Nu kan det ju sägas att coronakrisen skulle inte kunna ta tag i den på ett sådant sätt utan att statsmakten kom in och reglera. Kanske den här sortens kriser också får oss att luckra upp på vissa helt så där sedimenterade antaganden som vi har, som säger att det måste vara på det här sättet. Vi ska komma ihåg att ekonomi är liksom, det är ingen naturvetenskap. Det är ingen naturvetenskap. Det är, vi som ekonomer är samhällsvetare. Ingenting som jag berättar åt dig är liksom naturens lag, förutom om jag läser här någonting att koldioxidutsläpp från textilier är så stora. Det är ju ett faktum. Hur marknaden fungerar eller inte fungerar, eller hur produktions kedjorna fungerar eller inte fungerar, så det är liksom sociala konstruktioner.
Inklusive hur de skulle kunna fungera.
Exakt. Och just det är ju den här sortens frågeställning vi frågar oss väldigt lite i dagens läge. Också vi som forskare, det är ju liksom, vi kan också vända den här luppen mot oss själva, att vi frågar ju allt för lite den här sortens fråga, att hur skulle det kunna vara? Vad skulle det där stora systemiska alternativet vara, att, som någon har sagt? Och väldigt sant är att det är lättare att föreställa sig världens undergång i frågan om global uppvärmning än det att föreställa sig att kapitalismen skulle ge plats för något annat. Kan man säga att kapitalismen har väl existerat lika länge som vandalernas rike då vid romarrikets fall. Jag menar, det är ingenting i mänsklighetens
historia. Vi vet ju av erfarenhet att alla system är sett så småningom av andra system, men man skulle kunna hoppas på ett bättre.
Det var ju oväntat, måste jag säga. Jag hade inte väntat mig att en forskare på Svenska Handelshögskolan skulle efterlysa ett alternativ till kapitalismen som system.
Nej, det säger ju också en hel del om hur akut den här frågan är och hur stor den är. Jag kommer att tänka jättemycket på det här att våga längta efter liksom ett bättre liv. Eller att också våga föreställa sig ett bättre samhälle. Det känns nästan lite förbjudet att säga det högt, att det här är någonting som man skulle kunna få önska för sig själv.
Ja, verkligen. Jag får nog fundera över den här tröjan jag har på mig köpt idag. Det där du sa om möjlighet, det gillade jag. Det är igen tillbaka till det här. Det känns som att man liksom lägger till någonting snarare än att ta bort, som vi pratade om i tidigare avsnitt. Och så tänker jag så här, att om jag ställer mig framför spegeln och liksom vågar gå in i elden, så att säga, och verkligen ifrågasätter dem varför jag gör det jag gör. Alltså inte som ett sätt att slå ner på mig själv, utan liksom öppna upp något. Då är det ju också något som jag inte gör bara för mig, utan också för mina barn som ju ska leva i det här. För dem så gör jag ju gärna val som känns som uppoffringar i stunden, och det här är helt enkelt ett av dem.
Och en del av de här valen kommer inte ens att behöva kännas som uppoffringar, om vi blir lyckligare.
Nej.
I nästa avsnitt av Klimatvalet ställs frågan om barnets framtid och mina kortsiktiga uppoffringar dock omedelbart på sin spets, för då ska vi välja mellan tygblöjor och engångsblöjor. Klimatvalet är gjort av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle. Producent är Gustav Asplund, själv heter jag Johanna Koljonen. Vi hörs!